titta lite grann nu på det här med den ärftliga synden. Vi började ju med det sist och vi fortsätter ett litet tag till, så ska vi se hur det här fungerar. Vi går till första Mosebok 49 och läser verserna 5 och 6. Det här kapitlet, det handlar om patriarken Jakob. Och han sitter nu på sitt yttersta, eller ligger på sitt yttersta, jag vet inte riktigt vilket han gör. Och han välsignar eller profeterar över sina söner. Och så säger han någonting fantastiskt spännande i verserna 5 och 6. Det är spännande alltihopa det här, men vi ska bara ta verserna 5 och 6 idag. Därför han tar två av sina söner och profeterar över dem. Och säger någonting kopiöst intressant. Simeon och Levi är bröder. Deras vapen är våldets verktyg. Min själ må inte inlåta sig i deras råd. Min ära må inte ta någon del i deras samkväm. Ty i sin vrede dräpte de män och i sitt överdåd stympade de oxar. Ja, vi fortsätter en vers till. Förbannad vare deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så hård. Jag skall förströ dem i Jakob, jag skall försingra dem i Israel. Simeon och Levi. Deras vapen är våldets verktyg. Profetera nu deras far över dem. Hur kan han säga det? Jo, då bläddrar vi några sidor bakåt till första Mosebok 34. För det var så här att Jakob, att han inte bara söner utan han hade döttrar också. De brukar man inte lära sig utan till av någon anledning, men han hade döttrar. Och han hade bland annat en dotter som hette Dina. Och denna Dina, hon blev utsatt för en våldtäkt. Och mannen som gjorde denna våldtäkt, han ville sedan ha Dina till sin hustru. Och hans fader var det väl? Ja, just det. Mannen hette Sikem och hans fader hette Hamor. Han var tydligen någon sorts kung i en stad här i Kanaan. Och då är de lite listiga, de här Levi och Simeon. De ordnar till det så här att den Sikem, han får ett löfte av Jakob att om bara alla i staden, allt mankön i staden, omskär sig, så skall Sikem få Dina till hustru. Och det tyckte de, det var ju ett billigt pris, och så omskär de sig allihopa. Och så ska vi titta hur det står i 25 versen. Ja, vi börjar med 24. Och folket lydde Hamor och hans son Sikem, alla de som bodde inom hans stadsport. Allt mankön, så många som bodde inom hans stadsport, lät omskära sig. Men på tredje dagen, då de var sjuka av såren, tog Jakobs två söner Simeon och Levi, Dinas bröder, varsitt svärd och överföll oväntat staden och dräpte allt mankön. Också Hamor och hans son Sikem dräpte de med svärdsägg. De tog Dina ut ur Sikems hus och gick sin väg. Det var väl väldigt fiffigt. Jag tror att om man är nyss omskuren så är man nog inte någon sån där förfärligt god stridsman. Och det var väl precis vad Simeon och Levi hade räknat ut. Och de klarade av alltså två gubbar starka att slå ner hela stadens manliga befolkning med svärd. Så det var en ordentlig grej de gjorde här. Nu är ju detta inte så ovanligt i och för sig i Gamla testamentet. Att man drar ut i krig. Varför säger Jakob som han gör? Jo, därför att Simeon och Levi, de bröt ett löfte egentligen. Och de var mer var, de dräpte omskurna män. Och därför säger nu Jakob på sitt yttersta. Simeon och Levi är bröder, deras verktyg är våldets verktyg. Det här var en synd som de inte var tvungna inifrån sig själva att begå. Utan det var en synd som de själva valde. Detta blodbad. Och eftersom det var det, så kommer det i dessa två judiska stammar, Simeon och Levi, att finnas kvar en skuld som går i arv genom generationerna. Och som vi såg förra gången, en sådan skuld tenderar att försvaga det efterkommandes motståndskraft på ett sådant sätt så de tenderar att göra samma sak igen. Står det i Bibeln? Ja då. Vi kan tänka på Mose. Han var av Levi stam. När Mose skulle börja ta sig an sitt folks bördor och bekymmer, vad debuterade han med då? Jo, det första han gjorde var att slå ihjäl en egyptier. Deras verktyg är våldets verktyg. Och för att Gud skulle kunna använda Mose på sitt sätt så var han tvungen att ha Mose i öknen i många år. För att få det där med våldets verktyg under kontroll i hans liv. Men detta med våldets verktyg, det dyker på allvar upp ett par tusen år senare på överste prästen Kajfas gård. Han var av Levi stam. Han hade genom generationerna ärvt en benägenhet att lösa trångmål med våldets verktyg. Den bördan hade gått i arv från generation till generation. Säkert hade den vuxit under tiden, därför att många hade bättrat på den här skulden genom att lösa trångmål med våld. Till sist står Jesus framför Kajfas. Och det finns bara en lösning på problemet. Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket dör. Vem är det som säger det? Jo, det är överste prästen som säger det. Och när Jesus säger att han är Messias, den levande Gudens son, så säger överste prästen, vad behöver vi mer för vittnen? Ni har hört hädelsen. Han ska korsfästas. Du kan se ett annat intressant exempel, som jag tycker är något av det mest fascinerande som finns i den här branschen. Första Mosebok 16. Vi kan läsa verserna 11 och 12. Här är det en Herrens ängel som talar, och denna ängel talar till Abrahams bihustru Hagar och talar om den son som hon ska komma att föda, Ismael. Ytterligare sade Herrens ängel till henne, se, du är havande och ska föda en son. Honom skall du ge namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande. Och han skall bli lik en vild åsna. Hans hand skall vara emot var man och var mans hand emot honom. Och han skall ligga i strid med alla sina bröder. Det är många som är av den uppfattningen att av Ismael har araberna sitt ursprung. Och en perfektare beskrivning på araberna går inte att leta upp. Den är 4000 år gammal, men den stämmer precis till punkt och pricka än idag. Till och med araberna själva lär ha ett ordspråk där de säger att det enda vi araber är eniga om det är att vi aldrig är eniga. Och det stämmer ju. Förunderligt väl. Hans hand skall vara emot var man och var mans hand emot honom. Och han skall ligga i strid med alla sina bröder. Det är fantastiskt att det här kan gå i arv. Så det sitter inte i kromosomerna där. Det är ett andligt arv. Och därför kan vi på samma sätt notera, som jag sa förra gången, att det finns ett andligt arv. Och det är så tydligt och det är så klart att det kan vem som helst iaktta som sysslar mycket med människovård. Jag nämnde förra gången detta. Barn till missbrukare blir oftare missbrukare än andra. Trots att de borde förstå bättre. De borde ha ett mycket bättre utgångsläge. Låt oss säga för nykterhet eller vad det kan vara än andra. Men det är inte så. Människor som vuxit upp med föräldrar som är väldigt auktoritära. De kan när de kommer upp i tonåren säga så här: ja, jag ska då aldrig bli som farsan och morsan. Så fruktansvärt auktoritära som de alltid har varit. Några år senare så får de egna barn. Vad händer då? Jo, de uppfostrar dem stenhårt auktoritärt. Vi kallar det här för ett socialt arv många gånger. Men egentligen är det inte ett socialt arv. Därför att den som tar det här arvet i besittning, om jag får säga det så, han vill inte ha det arvet. Det vanliga är att man säger så här: jag tänker då rakt inte bli så auktoritär som farsan. Och så just blir man det. Jag har talat med så många människor som har sagt att just de dragen hos min pappa eller mamma som jag avskyr, tänk, de upptäcker jag allt mer hos mig själv. Och jag inte bara avskyr mina föräldrar, utan jag avskyr mig själv också. Det är ett andligt arv det här. Och det behöver vi inte bli ledsna eller upprörda eller förtvivlade över. För att vi förstår att just detta har Jesus kommit för att bryta. Just detta omfattar evangeliets förkunnelse om frihet. Vi kanske kan bli lite osäkra på hur mycket evangeliets förkunnelse om frihet handlar om det som sitter i kromosomerna. Men att frihetens löfte handlar om det som vi har tagit i arv av skuld och svaghet på det andliga området. Det behöver vi inte tveka ett ögonblick om. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Men vi går tillbaka till Romarbrevet 5:12 som vi också läste sist och läser den igen. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Och det är alltså så här. Döden, som är syndens lön, den kommer in i alla människors liv. Inte därför att Adam syndade, utan därför att vi alla syndar. Det vi ärver är en svaghet. Men den leder oss till synd som gör att döden kommer in i våra liv. Och även om vi har tagit någonting i arv, så det som leder till våra problem, våra risigheter, våra trassligheter, vår bundenhet och så vidare, det är ändå egentligen inte det vi har tagit i arv, utan det är det vi själva lever i. Det vi själva lever ut på basen av det arv som vi har tagit emot. Och vi kan se ett enkelt exempel på det här i Gamla testamentet. Vi ska gå till Första Konungaboken 11. Jag läser från början. Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomiskor, sidoniskor, kanske hetitiskor. Kvinnor av de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Stackars kar. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren som hans fader David hade gjort. Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fick tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Och Herren blev vred på Salomo därför att hans hjärta hade avfallit från Herren Israels gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sa Herren till Salomo: eftersom det är så med dig, och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, skall jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand ska jag rycka det. Dock ska jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam ska jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Alltså, här börjar Salomo att hopa en skuld i sitt liv. Och Gud säger, den kommer att gå i arv till dina efterkommande och den kommer att bära en sorts konsekvens i deras liv. Och det tycker man ju låter lite ruskigt, inte sant? Det var ju hårt för hans son, Rehabiam som han hette, att behöva råka illa ut bara för att pappa hade hoppat över skaklarna. Men vi ska se hur det står om honom, första konungaboken 12. Och där ska vi läsa de första 17 verserna. Ganska bra stycke alltså. Och Rehabiam begav sig till Sikem, till hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobiam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobiam bodde alltså i Egypten. Men de sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabiam och sade: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu det svåra arbete och det tunga ok som din fader la på oss, så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Då rådgjorde kung Rehabiam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sa: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? De svarade honom och sade: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sa till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta ditt ok som din fader har lagt på oss? De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss. Så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Så kom nu Jerobiam med allt folket till Rehabiam på 3:e dagen som kungen hade befallt, när han sade: kom tillbaka till mig på 3:e dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade: har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, till det var fogat så av Herren för att hans ord skulle uppfyllas, det som Herren hade talat till Jerobiam, Nebats son, genom Ahia från Silo. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar: vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Dra hem till dina hyddor, Israel. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog Israel hem till sina hyddor. Endast över de israeliter som bodde i Judas städer förblev Rehabiam kung. Så du, när Gud säger så här till Salomo: jag ska rycka riket ur din hand så när som på Juda och Benjamin, då kunde man tänka, ja, det var ju loppet kört. Rehabiam, han var chanslös. Det var redan fixat och klart alltsammans. Men se, det var det inte. Hade han lyssnat till de gamle och gjort som de sa, då hade riket varit kvar i hans hand. Vad var det han ärvde? Han ärvde inte ett fixt och färdigt domslut. Han ärvde inte ett öde. Förstår ni mig? Han ärvde inte ett öde, utan han ärvde en svaghet till synd. Förstår ni den skillnaden? Den är otroligt viktig. Ingen av oss har ärvt ett öde. Vilken förnedring vi än lever i. Och även om vi ser att gångna generationer i vår egen släkt har levat i samma förnedring, ingen av oss har ärvt detta som ett öde. Vi har ärvt den som en svaghet. Och den svagheten, den består i våra liv så länge vi går in i den svagheten. Men det finns i Kristus Jesus alltid en möjlighet att gå ut ur den svagheten. När Rehabiam sa det han sa, så var ju loppet kört för hans del. Men vi ska räkna med, vi som lever i det nya förbundet, att för oss finns alltid en öppning ut. Och det är nåd och evangelium detta. Men för att vi ska se nådens och evangeliets funktion i våra liv, så måste vi också se mörkrets funktion i våra liv. Vi måste förstå på vad sätt mörkret arbetar i våra liv, för att vi ska kunna samarbeta med den helige ande och ta till oss nåden och fungera i nåden på rätt sätt. Därför är det så här att vår vilja är alltid något avgörande. Där Herrens ande är, där är frihet. Står det i andra Korinthierbrevet 3:17 är det, 3:16 kanske. Där Herrens ande är, där är frihet. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud är en Gud som aldrig någonsin tvingar oss. Han kan göra allt i ditt och mitt liv, men en enda sak gör han aldrig. Han pressar inte vår vilja. Han pressar inte vår vilja. Han kan se din och min bundenhet i fruktan, depression, människofruktan. Ja, det finns så mycket. Och han kan längta av hela sitt överfulla hjärta att få göra oss loss, få befria oss. Men han pressar oss aldrig. Om någon vill efterfölja mig, så tar han sitt kors på sig och följer mig. Om någon vill. Om någon törstar, då kommer han till mig och dricker. Om någon vill göra min faders vilja, då skall han förstå om det jag talar är från fadern eller om jag talar om mig själv. Om någon vill. Och därför är det så viktigt vad det är vi vill. Därför att den svaghet som finns i våra liv, vare sig vi har ärvt den ifrån gångna generationer, kanske ytterst ifrån Adam själv, eller det är en svaghet som kommit in i våra liv därför att vi har gått in i någonting som är synd, vi har gjort det frivilligt. Hur svagheten än har kommit in, så är frågan om bundenhet och frihet en fråga om vad vi vill idag och vad vi vill imorgon. Och jag sa det när vi började detta med själavård. Psykologin talar om att bundenheten är en fråga om vad vi har varit med om i det förgångna. Och det är i viss mån sant. Naturligtvis är det det. Det är det jag står och säger också. Men frågan om bundenhet och frihet i framtiden är en fråga om vad jag vill med min framtid. Och ingenting är så hälsobringande som detta, att jag av hela mitt hjärta vill vandra i anden. Vi går nu till Galaterbrevet 5. Och där ska vi på nytt läsa från 13:e versen och kapitlet ut. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. Det som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rik. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. I den pånyttfödda människans natur finns alltså två viljor. Den ena kallas för köttet och den andra kallas för anden. Det är två viljor. Vi kan naturligtvis se det här på många olika sätt. Men eftersom viljan i ditt och mitt liv är det avgörande. Ja, Gud aldrig gör våld på din och min vilja. Så är viljaaspekten det intressanta. Anden, där bor den heliga ande. Och din och min ande vill det som Gud vill. Köttet vill inte det som Gud vill. Och de två ligger i strid med varandra. Vi håller i minnet vad det står i Romarbrevet 8. Vi kan jämföra med det. 5:e versen. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Sinnelag. Ja, du kan säga kanske vilja. Det köttet är inriktat på. Köttets målsättningar betyder död. Andens målsättningar betyder liv och frid. Och jag tänkte att vi lite grann skulle bekanta oss med vår köttsliga natur. I Galaterbrevet 5 talar Paulus om köttets gärningar. Vad köttet ger är lätt att se, som det står i nya översättningen, otukt, orenhet, lidelighet och så vidare. Och man kan ju läsa det där och tänka att ja, det stämmer väl bara så det är lagom på mig i alla fall. Liderlighet. Pja, nej. Jag tycker inte jag är liderlig. Jag vet inte vad ni tycker om mig själva och vad ni tycker om mig. Vet jag inte heller, men jag uppfattar mig inte som liderlig. Jag kanske lever i stor självbedrägeri här. Ja, det är klart. Man känner kanske lite mer igen sig i det här med ofördragsamhet. Men trolldom, det är inte min business. Absolut inte. Och dryckenskap inskränker sig till ett glas lättöl någon gång ibland. Men inte mer. Utsvävningar, ja. Jag hinner inte. Så visst kanske man känner igen sig på vissa punkter men inte på andra. Och så tycker man, är det där jag? Köttets sinnelag, köttets målsättning är fiendskap mot Gud. Är det verkligen sant? Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Jag har tänkt mycket på detta, brottas mycket med det här. Tyckte att ja, men jag är väl också en ganska hygglig prick. Är jag verkligen så inpiskat emot Gud så att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud? Men är det viktigt vi känner igen oss här? När Paulus beskriver kampen mellan köttet och anden, vi känner inte igen oss, så ligger vi lite grann i lä. Så vi ska göra ett litet försök att känna igen oss i det här. Jag försöker bena ut det här. Och då skulle jag vilja få säga ungefär på detta viset. Att köttet har ett antal målsättningar som den köttsliga naturen alltid vill genomföra. Och för att uppnå de målsättningarna förfogar också den köttsliga naturen över vissa metoder. Målsättningar och metoder. Och vi ska börja med att ta 4 av köttets målsättningar. Vad önskar vi oss alla i tillvaron? Det första är trygghet. Det andra är bekvämlighet. Det tredje är njutningslystnad. Och det fjärde kallar jag betydenhet. Betydenhet, att betyda någonting, att vara någonting. Trygghet, bekvämhet, njutningslystnad och betydenhet. På den här punkten tror jag vi alla känner igen oss. Visst vill vi ha lite trygghet. Inte sant? Man tar sina husförsäkringar och hemförsäkringar och vagnskadeförsäkringar och livförsäkringar och så här. Man får ju se om sitt hus och sin trygghet. Jo då. Och du vet, du ser alla de här köttets 4 målsättningar väl illustrerade om du tittar på en annons för den senaste modellen av något fint bilmärke. Volvo 760 till exempel, 100 000 krisch kostar den. För det första så står det ju hur fruktansvärt trygg du är när du köper den här bilen. Åh, det är en sån fantastisk trygghet. Det finns så fina rostskyddsgarantier och den är så krocksäker och det finns så hyggliga killar som reparerar den här bilen någonting om den mot all tänkbar och rimlig förmodan skulle råka någon gång gå sönder. Och sen är det ju så att den är så vansinnigt bekväm. Du måste verkligen ta en provtur och uppleva hur fantastiskt skönt man sitter och hur tyst motorn spinner med sina 115 hästkrafter och hur härligt den accelererar i omkörningarna. Du verkligen kan njuta av både av din provtur. Och har du varit utsatt för den här provturen så är du fast lika mycket som en knarkardebutant som tagit sin första spruta heroin. Och då glider du omärkligt över på njutningslystnaden. Du kommer att bli hemfallen åt att köra denna bil. Och framförallt, i annonsen ser du en bild av bilen. Och så ser du en bild av en ung, kritstrecksrandig man med haka. Han håller på att kliva in i den här bilen. Och lite grann i bakgrunden finns några unga, vackra, beundrande kvinnor som hänfört tittar på den här mannen som kliver in i bilen. Han utstrålar betydenhet. Han utstrålar betydenhet. Han är inte här vem som helst. Han åker i en Volvo 760. Ja. Ja visst, nu känner vi igen oss. Halleluja. Men är det här synd? Är detta synd eller är det inte synd? Och detta är en fråga som kristenheten har hållit på och kämpat med i 2000 år. Är det synd att ha en Volvo 760 eller är det inte? Går gränsen för synd någonstans mellan polo och golf till exempel? Eller var går det någonstans? Var blir det synd? Det kanske bara är moped man får lov att ha om man ska vara solidarisk. Jag menar, om alla skulle ha en golf över hela världen, det skulle ju bli fruktansvärt mycket, mycket golf. Det kanske bara är en moped man får ha, eller en cykel. Vi kanske ska åka till Kina och bli sådana här barfotentusiaster och cykla istället. Var går gränsen mellan synd och rättfärdighet? Ett svårt problem. Ett mycket svårt problem. Så dyker sådana här framgångsteologer upp och säger att Gud sa till mig att jag skulle köpa en Mercedes. Största årsmodellen och flottaste inredningen. Och så går folk fullständigt i kras och tänker att men det är ju synd att ha en sån bil. Så det kan ju inte Gud ha sagt. Det måste vara en villfarelse det här. Var går gränsen? Var går gränsen? Är det synd att ha 7 tillhållarlås på huset hemma? Är det frommare att sova på spikmatta än på duxmadrass? Är det frommare att äta linssoppa än hummersallad? Är det synd att nå en position i samhället? Är det synd att bli statsminister? Är det synd att ha inflytande? Eller är det inte synd? Ja, men det här är ju köttets målsättningar. Ja, just det. Men var går gränsen mellan synd och icke-synd? Svar, det finns ingen gräns. Frågan är fel ställd. Och du förstår, när man ställer en fråga på fel sätt så är man fast. Man kan sitta och hålla på och jobba med den frågan genom årtusenden utan att någonsin få ett bra svar, därför att själva frågan var fel. Utan vi får ta det hela lite mera övergripande, ska vi se. Det kluriga med allt det här är ju att detta är någonting som Gud vill ge oss. Han säger att om ni bara gör som jag säger så ska ni få förnöja er med feta rätter. Mina jorden, ni ska kunna få. Och få i överflöd. Och det är ju detta som är så anstötligt med den så kallade framgångsteologin. Jag tycker det är så fascinerande att ordet framgångsteologi har blivit ett skällsord. Riktigt vad som är hedersamt vet jag inte, men ska det vara bakstegsteologi? Ja, vi lämnar det. Men det är ju det som är så anstötligt. Vi har en känsla av att det finns någon synd som håller på och lurar i det här på något vis. Vi ser det här i köttets målsättningar och man tänker, ja men köttet är ju fiendskap mot Gud. Och så kommer Gud och säger att han vill ge oss allt det här. Hur i all sin dag fungerar detta? Du förstår, för att vi ska komma vidare med det här måste vi också blicka in lite grann i hur den köttsliga människan gör för att förverkliga sina målsättningar. Alltså köttets metoder. Vad använder vi människor för medel och knep och metoder för att få de här fyra målsättningarna förverkligade? Det första jag vill tala om är makt. Det är köttets huvudsakliga metod. Makt. Det gäller att kontrollera omständigheter. Det gäller att kontrollera människor. Det gäller att slå sig samman i påtryckningsgrupper. Det gäller att överhuvudtaget skaffa sig så mycket inflytande som möjligt. Och här finns det ingen gräns på samma sätt som när vi höll på att dilla om polo och golf nyss. För så fort vi går in på maktens väg, då är det synd. Det är inte så att det finns ett visst kvantum makt som är användbar, medan mera makt är någonting ont. Och det här det ser vi. Vi vet allihopa att det finns ingenting som lockar fram det onda i människonaturen så som att man ger den människan makt. Om du verkligen vill en människa illa här i världen så ge honom makt. Alla har en otrolig tilltro till att om bara jag får makt så ska jag se till att allt kommer att bli bra. Pytsan. Det har många trott och lika många har misslyckats. Och det är inte alls en händelse att en av de frestelser Jesus möter i öknen är frestelsen till makt. Makten att göra bröd av stenar. Makten att kunna kasta sig ner ifrån tempelmuren och ändå vara oskadd. Makten att härska över alla riken på jorden och på det sättet genomföra det goda. Därför det här är köttets främsta arbetsmetod. Makt. Och detta ligger också i själva syndafallet. Kunskap är makt. Utan en egen kunskap kan du aldrig utöva makt.